Flödet kommer ju snarare vara så att både individ och bolag tar ett mycket större ansvar för att utbildning och yrkesliv sker parallellt. Och den förändringen, den krävs ju att bolag och individ om man ställer sig med.
Välkommen till det tredje avsnittet av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring. Och det här avsnittet ska handla om upskilling och reskilling för att möta ett föränderligt arbetsliv. Något som ofta citeras när man pratar om dagens och morgondagens arbetsmarknad är det som World Economic Forum skrev för ett par år sedan, nämligen att arbetstagare i snitt behöver satsa 101 dagar av lärande för det som kallas för upskilling och reskilling fram till 2022. Med digitaliseringen och i år pandemin som drivkrafter går omvandlingen av arbeten och arbetsmarknaden snabbare än någonsin. Och det här skapar kompetensgap som måste lösas. Om det här ska det här avsnittet av SLA-podden handla. Och med mig från Stockholm har jag Rebecka Stenström från AV Academy. Välkommen Rebecka, och du kanske ska börja med att presentera dig och AV Academy.
Tusen tack Ulf, kul att få vara med och samtala tillsammans med dig. Ja, Rebecka Stenström heter jag, arbetar som Head of Learning Development på AV Academy. Och lite som du inledde Ulf, så stod vi tidigare inför ett stort kompetensgap. Det gör vi fortsatt. Men 2015 så funderade vi på vad vi kunde göra för att stötta både individ och bolag med en ny form av lösning. Och därför så erbjuder vi intensivutbildningar inom områden där det råder just stor kompetensbrist. Vi startade 2015 som en del av vårt moderbolag Academic Work och finns idag i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och har hjälpt flera tusen deltagare till nya karriärer och med det då också bolag till tillväxt såklart. Däremot så ser vi nu att behovet förändras. Så att en ny form av utbildningslösning där vi kan vara en partner för både individ och bolag i den lärande revolution vi ser att vi står inför nu. Den nya lösningen för kontinuerligt lärande krävs. Det är där vi vill börja gå in mer och mer nu mer.
Mm. Jag tänkte börja med att fråga om de här begreppen upskilling och reskilling. Är det samma sak som traditionellt har kallats för fortbildning och omskolning?
Det finns kanske ett rätt svar på den frågan och kanske inte. Min utgångspunkt är att re-upskilling speglar lite mer den här transformationen som jag inledde att prata lite om. Och att man ser utbildning och yrkesliv lite mer som ett och samma idag. Och det tycker jag att re-upskilling speglar lite mer. Att re-upskilling är något som både individ och utbildning och näringsliv pratar mer om och tar ett gemensamt ansvar för. Och sen så, liksom, jag kanske är trist nu, men just orden fortbildning och omskolning känns lite reaktivt, medan att re-upskilling känns lite mer aktivt och framåtlutat, någonting som är en del av vardagen och som man gör för att liksom vara med i utvecklingen.
Mm, och kanske mer fokus på förmågan för ja. De aktuella arbetsuppgifterna som väntar en.
Ja, men precis. Det är ja, exakt så.
Mm. När ni möter företag då som har behov av upskilling och reskilling, hur ser de här behoven ut generellt sett?
Jag skulle säga att de skiljer sig mycket. Men liksom, det framförallt så är det ju att många bolag ser en stor efterfrågan just både i de stora tunga delar av kompetensgap som har funnits innan, och det har varit roller inom både ekonomi och teknik, men framförallt IT såklart. Vi har sett att det har funnits ett stort behov av reskilling inom IT och att folk ska reskillas till IT-tjänster, men där vi mer och mer ser den här transformationen nu att även områden inom ekonomi, teknik och såklart IT delvis har ett större och större behov av upskilling, för att det kommer så mycket nya tekniker och roller förändras och går mer mot också IT. Delar. Så att där ser vi ett väldigt stort behov som har ökat, att man har fått högre och större förståelse för det.
Och det här handlar i alla fall om alltså interna kompetenssatsningar man gör då?
Ja, men precis. Både reskilling där man har använt sig av att liksom, vårt grundkoncept egentligen också som kanske kommer komma in på lite grann, men att man rekrytera in personal som man sedan har utbildat för den kompetensen som man behöver. Eftersom den kompetensen kanske inte har funnits på marknaden sedan tidigare. Men vi ser ju mer och mer nu, vilket är jättekul att se tycker jag. Det här fokuset på att vad kan vi göra med den personalen vi har hos oss idag. Och vad skulle de kunna göra för oss som bolag om vi hade stöttat dem med antingen re- eller upskilling. Utifrån bolagets behov framöver i kompetens.
Du kan väl berätta lite mer om hur era program för upskilling och reskilling ser ut?
Absolut. Vi har flera olika setups egentligen. Vår kärna ligger i Rio upskilling, men exakt hur lösningen ser ut skiljer sig åt då. Vår grund har ju varit, och som vi kanske är mest kända för, är ju våra 12-veckors program där vi erbjuder individer att söka in till våra program. Så man går och sedan så får man en tillsvidare tjänst som konsult via vårt moderbolag Academic Work då, och blir uthyrd till Academic Works olika kunder i den nya rollen man har fått. Och vi har också bolag som har vänt sig direkt till oss Academic Work där man har sett just det här stora kompetensbehovet för en viktig roll och kombinerat rekrytering av nyanställda och utbildning för att få exakt den kompetensen man behöver helt skräddarsydd. I liknande program. Men sen så ser vi ju då den här nya lösningen som vi börjat erbjuda också. Att vi istället hjälper bolag att se vilket behov de har här nu näst. Och stöttar dem med att ta fram program som hjälper dem ditåt. Och sedan identifiera personer inom bolaget som kan göra den här förändringsresan i ett sådant program. Och det kallar vi mer då liksom intern, precis som du säger, re-upskilling. Och sen har vi andra lösningar också nu. På tal om den learning revolution vi ser så vill vi också kunna erbjuda mindre moduler. Alltså inte fulla 12-veckorsprogram utan snarare att man tittar ju specifikt på vad är det för behov och hur mycket tid behövs för att kunna ta sig till den kompetensen. Så att man erbjuder mindre moduler också då skräddarsytt till bolag. Och så vänder vi oss också mot individer direkt nu. Att man kan gå program hos oss och sen för att bara jobba upp sin egen kompetens då, och sen gå vidare hur man själv vill.
Har du kan du konkretisera lite grann? Har du något case som kan beskriva hur det ser ut när ett företag vänder sig till er och hur ni gör för att kartlägga kompetensbehov och lägga upp ett program?
Absolut. Vi har ju exempelvis jobbat med en stor bank här i Sverige. Och de behövde mer kompetens inom Java. Och där så identifierade vi ju mer exakt då vad det var för kompetens inom Java de behövde. Genom ett flöde som vi alltid jobbar enligt. Och det är att vi först och främst har en learning outcomes workshop som vi kallar det. Där vi sitter ner med flera olika stakeholders inom bolaget. Och tittar på vad har ni för kompetens idag? Och vad är det för kompetens ni tror att ni behöver? Vart lutar ni åt? Och så sitter vi egentligen och identifierar på miniminivå. Vad är det de här personerna ska kunna göra när de kommer till er om x antal veckor? Och så gör vi helt enkelt backwards design efter det och går tillbaka. Okej, om de behöver klara av att göra det här, vad är det då vi behöver ha med i utbildningen? Och så bygger vi moduler ut efter det, baklänges helt enkelt, för att säkra upp att vi får med oss det vi behöver. Och där är vi ganska tuffa för att just kunna öva riktigt ordentligt under utbildningen på de kompetenser som de har sagt att de behöver. Och både kunna identifiera om det är någonting som snarare kan komma ett par veckor senare. Som vi kan bygga på senare som inte behöver vara en del av originalprogrammet. Men också identifiera då om det finns olika vägar för de här individerna som man kan gå senare. Vad behöver vara i programmet från start? För det är det vi vill att de ska öva på väldigt mycket under programmet. Så den här Learning Outcomes Workshopen där vi egentligen identifierar vilka kompetenser som behövs och sen bygger programmet enligt backwards design är väl vår metod för att bygga riktigt krispiga program där de får möjlighet att öva på det de ska ha i sina nya roller.
Vad fordras av organisationer då som kommer till er och vill ha hjälp?
Ja, men först och främst så är det väl ett mod att våga tro på att utbildning inte har med exakt tid att göra utan snarare med övning och tydliga lärandemål skulle jag säga. Har man kommit dit så tror jag att man har kommit långt som bolag att tänka att okej, jag tror på den här lösningen och att learning by doing är någonting som kommer få antingen mina nuvarande medarbetare eller kommande medarbetare då att utvecklas till den kompetensen jag vill ha. Ett mod att våga tänka bort tid tror jag är ganska viktigt. Och snarare fokusera på hur lär man sig bäst och vad är för kompetenser vi behöver och våga testa någonting nytt. Vi vill ju vara ett komplement till alla andra utbildningslösningar som finns. Det är nog det viktigaste tror jag faktiskt. Sen såklart en förståelse för att vi också kräver någonting tillbaks från bolagen. Just det här med learning outcomes biten för att kunna identifiera och skapa riktigt bra program. Det är ju såklart en viss investering men den betalar tillbaka sig väldigt fort. Så att, bara man vågar det så har man kommit långt.
Ibland kan det väl finnas en tro på att har man genomfört en utbildning så är man fullfjädrad medarbetare sen. Men oftast är det ju så att det kanske ger starten på ens kompetens egentligen. Och sen är det ett lärande vidare i arbetet också.
Absolut. Och där säger du någonting viktigt just utifrån men kanske både vad som fordras av organisationen med stora kompetenskap och medarbetare och individ. För bolaget så klart att det är jätteviktigt för oss att de har en förståelse för sitt behov. Men också att behovet kommer förändras hela tiden. Vi kommer bygga en utbildning eller en relapse-lösning som de har behov av idag. Men sen vill vi jobba väldigt mycket med lära att lära inom utbildningen också. För att bolagen måste förstå att även om man ser ett par år framöver och vilken kompetens man behöver så vet man inte hur marknaden förändras och hur då bolagets tjänster måste förändras och därmed kompetensbehov. Så att man måste vara aktiv och applicera det man lär sig i sin egen arbetsvardag och det ligger ju både på individ och bolag. Så att jag tror att det är viktigt för bolag att förstå att det här är en lösning vi gör nu men den kan komma att förändras och behöva uppdateras ganska snart igen. Och då är det ju bra om det finns intensiva lösningar och flexibla lösningar som oss som kan vara en partner i det, skulle jag säga.
Hur ser det ut med förståelsen för det här? För det här är ju en del av det livslånga lärandet. Har du sett om det har förändrats någonting under de sista åren?
Ja, det måste jag verkligen säga. Och det har ju även skett för oss som bolag också. Att, till en början så såg vi det här stora kompetensgapet, framförallt inom IT där vi byggde 12 veckors program för att lösa den akuta kompetensbristen. Men mer och mer ser vi nu den här förvandlingen och lärande-revolutionen som sker där samhället mer och mer börjar förstå att utbildning kommer framöver inte vara någonting och är ju redan inte idag men det finns ändå lite kvar i den här tanken att man utbildar sig och sen börjar man jobba och sen kanske man går lite kurser inom lite vad som helst men det är så tanken är men det flödet kommer ju förändras och det tror vi väldigt starkt på AV Academy att flödet kommer ju snarare vara så att både individ och bolag tar ett mycket större ansvar för att utbildning och yrkesliv sker parallellt. Och den förändringen, den krävs ju att bolag och individ ställer sig med. Eftersom det krävs mycket från bolag. Men det kommer också gynna deras verksamhet otroligt mycket. Om man vågar se på det på ett sånt sätt. Men den förändringen börjar ske tycker jag. Och det är jätteroligt att se. Man märker ju det när bolag också ser att deras tjänster behöver förändras väldigt snabbt. Eller att många... Ett sånt tydligt exempel är väl att många bolag ser att man går mer och mer mot att vara ett IT-tjänster fast man inte var det från början och där att kompetensen då behöver förändras. Men det är ett stort exempel. Det finns ju bolag som behöver mer liksom, specifika uppdateringar också. Och då tror jag att man liksom, behovet visar det lite grann, den här förändringen som sker. Och det ser man verkligen att fler och fler börjar haja.
Mm. Den här omvandlingen av arbetsmarknaden och förändringen av arbeten är ju någonting som inte bara liksom påverkar företag och organisationer utan också människor. Hur jobbar ni med, för att jag kan tänka mig att det finns både motstånd och förhoppningar kring det här hos enskilda människor och enskilda medarbetare. Och hur tar ni er an dem i era program?
Ja, jag skulle säga att till våra utbildningar liksom, som har varit vår kärna, de här 12 veckors utbildningarna som vi är väldigt stolta över, där man blir konsult hos Academic Work med uppdrag antingen hos en bestämd kund då i företagsspecifika klasser eller ut på konsultmarknaden för Academic Work hos olika kunder. Där finns det drivet och den förståelsen hos många individer redan för att man har valt att göra den här förändringen. Man har sett våra utbildningar som en lösning för att man vill vidare och göra en karriärsförändring. Och då har man liksom redan gått in lite i den här känslan och kanske faktiskt ser oss som den perfekta lösningen för att man inte hade möjlighet att gå 3 år på universitet eller liknande också. Och man kanske inte fick chansen där man var att utveckla sig åt det hållet man ville gå. Så där finns den. Sen jobbar vi vidare med den i lära och lära nytt och hela de processerna. Men det är klart att när vi gör program internt hos bolag så är det viktigt att vi tillsammans med bolaget både identifierar, i vissa fall så går det till så att man faktiskt rekryterar internt också och att vilka som helst inom bolaget eller vilka som helst inom en avdelning får söka till den här re-upskilling-möjligheten. Så då finns ju den känslan också och förståelsen. Men i de fallen där det liksom snarare är så att man kanske har en viss grupp som ska genom en utbildningsdel, då ligger ett jättestort ansvar både på bolaget och hos oss att skapa förståelse för varför den här kompetensförändringen måste ske. Och jag tror att når man den varför, då hänger de flesta på för att man förstår att det här är också någonting som är bra för mig och som jag vill göra. Och sen så liksom, också om man förstår vikten för vad man med de nya kompetenserna kommer kunna göra och bidra med. Både för bolaget och för sig själv. Ja, men då tror jag att man är mer inne i det också.
Mm.
Men vi har säkert en del att lära där med.
Det här är ju en del av det som är förändringsledning egentligen då.
Mm, exakt.
I era program så har ni någonting ni kallar för accelerated learning. Ett koncept. Kan du berätta lite om det?
Ja, men när vi startade AV Academy så funderade vi mycket på hur vuxnas lärande fungerar och hur man skapar effektivt lärande. Och vi samarbetade, vi inspirerades både av de här klassiska IT-bootcampen som fanns mycket i de engelskspråkiga delarna av världen. Där man fokuserar väldigt mycket på learning by doing. Alltså att genom att öva så kommer du bli bättre. Och sedan så funderade vi mycket på det och anlitade experter kring vuxnas lärande. För att få en förståelse för vad är det som bidrar till effektivt lärande. Och genom det så har vi skapat en egen pedagogisk plattform som vi kallar det AV Academy Way. Och en stor del av det handlar om accelerated learning där som fokus ligger på korta teoripass, mycket praktisk tillämpning och ständig feedbackdialog. Och det kan ju låta, när jag själv säger det så tycker jag att det låter lite självklart. Men exempel kan vara att vi alltid har otroligt tydliga lärandemål. Vi vet att mål är väldigt viktigt för att få en förståelse för vart jag ska med den här kunskapen idag och vart den kan leda mig nästa dag och vad jag förväntas kunna göra med den här veckan. Men också i det långa loppet vad det här kommer leda till i min nya yrkesroll. Men sen handlar det jättemycket om att vi har då max 20 minuters teoripass. Och det gör ju att vi snabbt kan identifiera om alla redan har förstått någonting. Då kan vi gå vidare och det accelererar ju hur snabbt tempot är. Men sen har vi också fokus då på ständig feedback-dialog, och det gör att vi testar och övar mycket under hela lärandet. Så att det är mycket uppgifter. Uppgifter som dessutom är praktiska då, så att man får öva och det är nära knutet till arbetsrollen. Och så får du hela tiden feedback på hur det har gått och vad du kan tänka på nästa gång. Och du får en förståelse och kan ta ansvar för dig själv. Så mycket av det här gör ju att vi kan gå snabbare fram också. Det är väldigt roligt att lära sig på det sättet dessutom.
Tar ni hänsyn till att individer kanske lär på lite olika sätt ibland också?
Ja, men precis. Och det ska jag säga att genom att arbeta med korta teoripass och mycket praktisk tillämpning så gör ju det att det skapar utrymme för individen att lära sig på det sättet som den själv önskar vid det givna tillfället. Att man har fått de som snabbt tar in vid något tillfälle eller redan har förstått ett koncept eller liknande, de kan direkt när det blir dags för praktiska övningar jobba vidare med dem väldigt fort. Och den personen som kanske inte riktigt hängde med just på den dragningen kan liksom repetera igen och så vidare. Så det skapar faktiskt möjligheter till det hela tiden. Istället för att sitta in och lyssna på någonting i 2 timmar som du redan har förstått. Då blir du ganska fort, börjar fundera på någonting annat. Och så kanske du missar någonting viktigt mitt i det. Så att jag skulle säga att själva de pedagogiska metoderna i sig möjliggör det på ett väldigt bra sätt.
Mm. Vilka former använder ni då och hur mycket är förhållandet mellan individuellt lärande och det som sker gemensamt?
Mm. Ja, men jag skulle säga att vi kör i grupp mycket av de dragningarna som sker. Och sen så jobbar de också både mycket individuellt i övningar för att säkerställa att man själv liksom klarar av de koncept som presenterats. Sen så har vi ganska stort fokus på grupparbeten och projekt också för att det ligger mycket i linje med den praktiska tillämpningen. Det är så på det sättet många av de yrken som vi utbildar till faktiskt är sen när du kommer ut i verkligheten. Så jag skulle säga att det är en stor blandning. Jag kan nog inte procentuellt säga riktigt. Men en blandning för att tillgodose att både att du faktiskt klarar av det du ska. Och det är ju viktigt med det individuella fokuset. Och även de uppföljningar vi gör sker individuellt. Alltså för att säkerställa att man har klarat av de lärandemålen som finns inom utbildningen. Medan sen under utbildningsdagarna så är det ett skifte mellan individuellt och grupp. På 2-2 och sådär. Och det är en viktig del av vår pedagogik också. Att man jobbar i grupp och i par och sådär på det sättet.
Mycket använder ni digitala verktyg i utbildningarna?
Precis, just nu så är det ju 100% skulle jag säga. Vi försöker. Många av våra utbildningar har ju varit inom IT. Och där är det digitalt bara som det är ganska mycket. Men vi har också alltid. Vi vill alltid få in verktygen och den digitala biten på det sätt som verkligheten speglar. Vi har ju exempelvis haft mycket program inom ekonomi och där framförallt lön exempelvis. Och där sitter ju i verkligheten idag så sitter man ju faktiskt i system hela tiden. Och då har vi byggt upp de utbildningarna en hel del digitalt och liksom i systemen och liknande för att det ska spegla verkligheten. Och ibland lägger vi såklart in digitalt också, vi har ett LMS som stöttar oss pedagogiskt, ett learning management system som stöttar oss pedagogiskt både för repetition och förberedelser och uppgifter. Men jag skulle säga att det vi framförallt tänker på det är att det ska spegla verkligheten. Exempel inom våra IT-utbildningar att vi kommunicerar mycket över Slack som är ett verktyg som man använder. Det skulle vi inte bara lägga på bara för att det ska heta att det blir mer digital kommunikation utan det bara är så. Jag tror att det är viktigt att man tänker på det när det kommer till det digitala. Att man gör det naturligt. Att det inte ska vara antingen ett på, liksom någonting man bara lägger på för att det ska vara videoundervisning bara för att. Utan att det ska stötta på ett bra sätt och ge ett komplement till det resterande.
Mm. Vilken kompetens har ni på era lärare i det här då?
Åh, fantastisk. Vi har ju en tro på att just den här verklighetsförankringen är väldigt viktig. Och vi rekryterar våra lärare baserat på att de har en fot i den branschen som de ska utbilda inom. Och sen ett otroligt driv för att lära ut till andra. Och sedan så utbildar vi också alla våra lärare i vår pedagogiska plattform och våra metoder utbilda. Så att de får ett stöd i det, både inför men också löpande under programmet. Vi har ju projektledare som vi kallar program manager för varje program som också finns med som ett stöd. Framförallt för de som lär sig men också för våra lärare för att liksom, skapa det bästa lärandet möjligt. Men de är experter inom sina områden helt enkelt och gör ett fantastiskt jobb. Det märks på personerna när de gillar att lära ut till andra.
Hur har det gått att få lärarna att ställa om till att undervisa helt digitalt då?
Väldigt bra. Det är lite roligt. Vi har pratat mycket om det efteråt att en av våra liksom, pedagogiska ledstjärnor är action learning. Alltså lära genom att göra. Och jag tror att alla fick smaka på det i den liksom, sanningens moment där lite när vi från en dag till en annan gick över till onlineundervisning. Sen liksom, även där stöttar vår pedagogik faktiskt oss väldigt väl också att det är lättare att ha kortare sessions online och sen att de får öva och att man kan följa upp med var och en inemellan eller skapa grupper i Zoom eller liknande. Än att ha de här jättelånga föreläsningarna online och hålla den aktiviteten och engagemanget uppe. Men jag skulle säga att de gjorde ett fantastiskt jobb. Och sen har vi fått lära genom det också. Så att, ja men bra tycker jag. Mm. Otroligt stolt över den, även över alla som satt på andra sidan skärmen och skulle lära sig hemifrån. Och via datorn på det sättet.
Om du skulle lyfta fram de främsta framgångsfaktorerna för att det ska bli lyckade satsningar när det handlar om reskilling och upskilling. Vilka är det?
Mm. Tydliga lärandemål. Både för att det då finns ett tydligt värde med utbildningen som kan stämmas av. Det är viktigt för alla stakeholders i ett sånt här partnerskap som vi arbetar med. Det är viktigt för de bolagen vi arbetar med för att kunna följa upp att man faktiskt når den kompetensen man önskar. Det är viktigt för individerna som genomgår förändringen för att ja, men det är ju de som satsar också helhjärtat från sig själva och vill kunna veta att de kommer klara av att göra de här sakerna när utbildningen är slut. Och det är väldigt viktigt för oss för att veta att vi har nått upp till det värdet som våra partners önskar. Så tydliga lärandemål med fokus på den rollen är nog det allra viktigaste. Och sen att jobba aktivt med de pedagogiska metoderna så att man når dit är nästa steg skulle jag säga.
Du sa för ett litet tag sedan att ni har lärt er under er resa nu också det här året med tanke på pandemin. Vad är det ni har lärt er främst? Vilka lärdomar tycker du har varit viktigast?
Ja men lite att man lever som man lär. Att det ibland även för oss kan vara lätt att trycka på hos bolag och individer och säga att man ska lära sig genom att göra och hela den biten. Men att vi ser att ibland är det andra faktorer som styr hur mycket man förändras eller hur mycket man vågar testa någonting nytt. Och sen kanske också att saker och ting ibland kan få vara få gå fel längs med vägen. Och att det är genom att testa som man blir bättre. Och det är lite häftigt när man ser sådana konkreta exempel som ändå skedde här i våras. Och då blir man lite påmind om det även för sig själv som bolag skulle jag säga. Och det är viktigt. Ibland lättare att beskriva någonting för någon annan än att faktiskt göra det själv. Så att, det har varit en jätteviktig lärdom.
Mm. Man kan säga att man gör inga fel, man gör erfarenheter.
Precis så.
Ja. Framtiden då? Är det någonting ni håller på eller vill utveckla inom det här?
Vi vill ju som sagt vara med och leda den här lärande-revolutionen som vi ser. Där vi vill gå bort från ett tankesätt där man tänker att utbildning är en grej man gör i början. Och sen börjar man jobba och sen sker det inte så mycket mer. Och vi vill verkligen vara med och stötta bolag och individer i den revolutionen. Så att erbjuda mer och fler lösningar för ett sådant kontinuerligt och livslångt lärande. Och vara den partnern, det är någonting vi verkligen vill satsa på. Och vi tror att liksom med vår grund i effektiva utbildningar och att vi alltid har varit väldigt flexibla för att skapa lärandelösningar. Vi behöver inte kalla det program eller att det ska vara ett visst antal veckor eller liknande, utan vi tror snarare på att det är olika lösningar som passar bäst, och där kan vi vara väldigt flexibla. Så att det är det vi ser framöver här. Följa med på den här revolutionen som sker och vara den partner som kan stötta bolag och individer i det.
Mm. Och om man vill ha kontakt med dig, hur når man dig då?
Men ring mig, säger jag då. Det är bara att ringa. Eller några av mina andra fantastiska kollegor på bolaget. Ring och beskriv ett behov, för att jag skulle säga att nästan varje gång så är det någonting som är lite specifikt eller annorlunda eller som vi anpassar oss för eller som vi kommer på tillsammans med bolagen.
Och vad hittar man telefonnumren?
Ja, de finns på hemsidan aviacademy.se. Och jobbar man dessutom i ett bolag som är internationellt, så finns det ju stora möjligheter att göra en kombinerad satsning också. Det här är ju investeringar man gör, så det är klart att ibland så kan det vara skönt att vara flera.
Mm. Ja, det har varit spännande att höra om ert arbete. Och så ber jag få tacka dig så mycket, Rebecka.
Tusen tack, Ulf. Det var väldigt spännande att få vara med också. Man lär sig ju av det också.
Och lycka till i framtiden.
Tusen tack.
Vad skulle du säga om du har kraftig huvudvärk och gick till en läkare som, utan att undersöka dig, ger dig en burk piller mot huvudvärken? Skulle du uppfatta det som seriöst och professionellt? Nej, knappast. Huvudvärken kan ju ha flera orsaker och därmed fordra olika behandlingar för att bota den. På motsvarande sätt som en behandling ska bota sjukdomar ska utbildningar åtgärda problem. Ofta handlar det om kompetensbrister inom något område. Hur använder du då utbildningar för att åtgärda problem? Erbjuder du en utbildning utan att undersöka orsakerna till problemet? Eller utan att ta reda på orsakerna till en kompetensbrist? Ja, många gånger är det nog så att vi gör ett antagande om varför något brister. Och många gånger är antagandet att medarbetarna saknar kunskaper. Och utifrån det antagandet skapar vi en utbildning där alla behandlas på samma sätt. Alla får samma burk med piller. Men tänk om bristen istället beror på motivation. Hjälper mer information i en webbkurs då? Eller om förutsättningarna i arbetet, som brist på tid eller kanske krångliga system, inte är tillräckligt bra. Och det kanske är olika anledningar för olika medarbetare. Ska du åtgärda brister i arbetet för till exempel att öka prestationer eller att förbättra arbetsmiljö, så måste du undersöka anledningarna till de bristerna. Det är det först när du gjort det som du vet vilken eller vilka åtgärder som behövs och att en burk piller inte räcker som en professionell behandling. AV Academy är säkert inte ensamma med lösningar för att möta nya och förändrade kompetensbehov. Är du som lyssnar medlem i SLA, så delge gärna din organisations erfarenheter i nätverkets grupp på LinkedIn. Och är du inte medlem men vill veta mer om Swedish Learning Association, så hittar du det på vår hemsida www.swelearn.se. Och förresten, förutom att lära av varandra så kanske man inte ska vara rädd att prova nytt. Eller som någon vis människa uttryckte det: den som aldrig vågar gå vilse hittar inga nya vägar.